En podcast från Aftonbladet.
Kvällen den 27 september 2025. Två män, far och son, sitter hemma var och en i sin bostad framför varsin dator. Sonen spelar spel, pappan sitter och gör sitt. De har hörlurarna på och de har kontakt med en tredje familjemedlem, storebror, som bor i ett hus några minuters bilresa bort. De brukar göra så. Alla sitter och sköter sitt, men genom lurarna kan man småprata lite när man vill. Nu har det varit tyst ett tag när det plötsligt hörs något från storebror. Det låter konstigt. Lillebror och pappa lyssnar, men hör inget. Sen, någon minut senare, hörs storebror i lurarna igen. "Jag vill inte dö", säger han. Han låter desperat. Pappa och lillebror förstår att det är allvar. De går till var sina vapenskåp, tar fram vapen, ammunition, magasin, och pappan tar även sin skyddsväst. Sen kör de för att rädda storebror, utan att veta vad som väntar. Det här avsnittet handlar om hur maskerade rånare plötsligt tränger sig in hemma hos ett par som är på väg att gå och lägga sig. Förövarna tejpar paret, kräver att få kryptovalutan bitcoin överförda, samtidigt som de sparkar, slår och börjar med skenavrättningar för att driva på förloppet. Ett utdraget rån som avbryts hastigt när mannens bror och pappa dyker upp med egna vapen. Det här är Utpressningsrånet, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Ja, jag hade somnat på soffan och dottern väckte mig och sa att det var ett jäkla liv ut mot pizzerian där.
Det här är Henrik, en familjefar som bor i Tobo, precis som flera generationer i hans släkt tidigare. Han heter egentligen något annat, men på grund av allt som hänt så vill han helst inte gå ut så mycket i offentligheten. Han minns den här kvällen vi pratar om mycket väl. Efter en arbetsvecka med långa dagar hade det äntligen blivit lördag och han är hemma och vilar. På kvällen tittar han lite på tv och råkar slumra till, men väcks abrupt av dottern.
Då klev jag upp och hörde att det var ett jäkla liv och trodde att det var ett vanligt fyllekalas. Men sen blev det ännu mer livat och sen small det.
Vid den här tiden hade det förekommit att barn och ungdomar skjutit fyrverkeriraketer mot varandra i orterna runt omkring Tobo. Något som blivit ett diskussionsämne både i media och folk emellan. Så Henriks första tanke är att det kanske handlar om något sånt. Ljudet, tycker han, kommer från en av Tobos samlingspunkter en bit bort.
Jag kom ju från pizzerian där då. Men jag trodde inte det var skott. Jag trodde att det var någon kraftig smällare ändå. Men det var ju ett vasst ljud då. Och lät som det var hetsk stämning.
Både Henrik och hans dotter far upp. Det är något som inte tillhör vanligheterna som nu pågår. Högljudda röster bortifrån pizzerian och sen en smäll. Henrik funderar snabbt på vad det kan vara han nyss har hört.
Han låter ju vass. Det låter inte som ett smällare utan det är en vass smäll. Och hög. Hög och vass.
Ja, under de sekunder som passerar så går tankarna mot att det kanske inte bara var smällare. Tankarna snurrar vidare. Frågetecknen blir allt fler. Henrik öppnar ytterdörren och går ut.
Ja, man blir ju nyfiken eller vad man säger. Så jag ställer mig på bron här och tittar om man kanske skulle bevittna någonting till nytta.
Henrik går ut på farstubron. Hans magkänsla stämmer. Det tar inte lång tid innan han får syn på något.
Och då såg jag En som sprang till vänster mot Folkets hus där. Och sen var det två stycken som sprang vid hyreshuset där borta till höger. Släkthus är även kallat.
Det springer plötsligt folk, bokstavligt talat, både till höger och vänster framför Henriks ögon. Men det är svårt att se hur de ser ut.
Ja, nu var det ju på långt håll och mörkt och regnet. Mörka i alla fall. Och inte ljusklädd. Något mycket mer såg jag inte.
Henrik uppfattar att personerna är mörkklädda.
Ja, jag tror eller inbillar mig att det var luvjackor i alla fall. Men något annat gick det inte att säga. Ja, det var mörkt bara. Mörka kläder.
Avståndet är kanske 100 meter till de som springer. Även om det knappt går att urskilja några detaljer i klädseln så noterar han farten.
Ja, jag skulle nog säga att det var jäkligt bråttom. Såg det ut att vara. Och ingen joggning i alla fall.
De springande personerna tycks ha kommit från ungefär samma håll. Henrik kommer fram till en möjlig förklaring till vad som hänt.
Ja, att det var något fylleslag på pizzerian, det var ju första. Utan det var att någonting hade spårat.
Far och dotter står på farstubron och tittar. Mitt i dramatiken tar hon upp mobilen och börjar filma i riktning bort mot där de hör hur det skriks med aggressiva röster. Filmen fångar kaoset. Det syns nästan inget och det är svårt att urskilja vad som skriks. Allt hinner heller inte fastna på filmen. Men det är nu det går upp för Henrik att det här kanske inte bara handlar om något fyllebråk eller någon lek. Det här låter allvarligare.
Och så skrek de ju att om man ska döda det eller någonting, sånt där skrek de ju också. Och då small det. Så jag misstänker att man kanske inte smäller en smällare mot någon om man skriker så där först.
Händelserna som det här avsnittet rör sig kring inträffar kvällen den 27 september 2025. En skräcknatt som i allt väsentligt utspelar sig på en gård i det lilla samhället Tobo i Tierps kommun. Där bor en familj som lever ett stilla liv.
Det är fyra personer som bor på den här gården. Gården ligger i Tobo i Tierps kommun och det är, som jag har förstått det, två byggnader på den här gården.
Det här är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet som rapporterat om det här fallet.
Ena delen av familjen bor i ena villan och andra delen av familjen bor i andra villan.
Ja, familjen delar på gården. Ett äldre par bor i en villa och en vuxen son bor i den andra villan med sin partner. Den 27 september är en lördag. Några av de äldre i familjen har varit ute och jobbat i trädgården den här dagen. Det har varit slitigt så på kvällen har de kopplat av med ett par glas vin och sjunkit ner framför tvn. Vid 9:30 byter de om till pyjamas och tänker gå och lägga sig. De ska bara se klart ett program. I den andra villan sitter den vuxne sonen framför datorn. Då händer något.
Alla är hemma den här kvällen när de plötsligt hör att hemlarmet börjar låta.
Det börjar tjuta.
De förstår att nu är det någon som har tagit sig in i vårt hem och det är någonting som har hänt. Och därefter går allt väldigt snabbt.
Det ska visa sig vara början på en lång mardröm. Mannen som sitter vid sin dator med hörlurarna på hinner knappt ta av dem innan han hör ett ljud som bryter igenom det tjutande hemlarmet.
Och en av de här drabbade då har berättat för polisen hur han plötsligt hör hur hans sambo skriker och han förstår att det är någon i deras hem.
Ja, någon tar sig in i parets hus. Samtidigt tränger sig några andra in i familjens andra hus på gården. Det verkar vara en välplanerad attack.
Det är fem personer, unga män, som åker hem till den här familjen, till den här gården. De har koll på vart de bor och vilka det är som bor här, verkar det som.
De fem gärningsmännen verkar vara på det klara med att familjen är uppdelad i två bostadshus.
Direkt de kommer fram så delar de upp sig så några personer går till ena villan och några personer går till andra villan. Och sen bryter de sig in där då.
Det utvecklar sig snabbt till en mycket hotfull situation.
Och de här personerna är beväpnade, de har pistolattrapper, de har yxa och knivar med sig, de är maskerade.
Det tar inte lång tid innan det blir våldsamt.
Rånarna överrumplar de som bor på den här gården. De binder fast dem med både buntband och silvertejp och efter det så börjar de också misshandla dem och hota dem.
Det som började som en vanlig lugn lördagskväll har utvecklats till en mardröm. På varsin sida av gården sitter familjen bunden. Rånarna rör sig fram och tillbaka över gården. Via flera övervakningskameror som sitter dolda går att följa hur rånarna går in och ut ur husen. Senare i det filmade förloppet hörs skrik inifrån huset. Det är lätt att förstå skräcken. Rånarna är maskerade, mycket aggressiva och har huvudena uppdragna på sina jackor. De fastnar flera gånger på kameran. Bland annat när de småpratar med varandra utanför huset. Tidigt under rånet står det klart att rånarna har ett tydligt mål. De verkar inte ha slagit till mot gården på chans. Tvärtom.
De här rånarna har då fått tips om att den här familjen har väldigt mycket pengar i kryptovaluta. Det ska handla om några miljoner verkar det som. Och de har åkt dit då för att råna dem. De ska komma över de här pengarna.
Nej, rånarna verkar inte ha någon relation till familjen på gården.
De här personerna bor ju på en annan ort i Stockholmsområdet och har rest till den här gården då för att de har fått något tips om att de här personerna har pengar. Så när de kommer dit så är deras syfte att de ska komma över de här, framförallt kryptovalutan då. Men de kommer också över andra saker som flera tusen i kontanter, andra värdesaker som de tar med sig då. Så det är ju verkligen ett rån i den här familjens hem.
Rånarna skyr inga medel för att få familjen att lämna ifrån sig sina värdesaker.
Det som verkligen sticker ut är ju sättet det här går till på. Just att rånarna binder fast de här personerna, de är beväpnade. Som sagt så skenavrättar de också dem och säger att vi kommer att döda dig, vi kommer att skjuta ihjäl dig. Så de här personerna som bor i den här villan eller de här två villorna och utsätts för det här är ju verkligen rädda för sina liv.
Samtidigt som de upplever ren dödsskräck så försöker de göra vad de kan för att ge rånarna det som de är ute efter.
Och samtidigt som de då är fastbundna och hotade till livet så ska de också ha sinnesnärvaro nog att se till att rånarna får det de är ute efter. De ska få de här pengarna i kryptovaluta också.
Trots att de försöker gå rånarna till mötes tar mardrömmen inte slut.
Det här rånet pågår ju i 1,5 timme så det är ju ganska lång tid som de här personerna utsätts för det här. De är fastbundna, de blir misshandlade, en av dem bryter armen. En del av dem som sagt utsätts för mordhot och tror att de kommer bli mördade. Så det pågår ju länge.
Det verkar inte finnas någon väg ut. Rånarna fortsätter hota familjen. Både med pistol och ett jaktgevär som de tagit från ett vapenskåp. Trots att familjen lämnar ifrån sig sina tillgångar. Silvermynt, kontanter och framförallt kryptovaluta. Familjen för över krypto till ett värde på över 2 miljoner kronor. Men rånarna försvinner inte. De kräver ännu mer. 1 miljon till. Då händer något.
Plötsligt kommer en av de här personerna på som utsätts för rånet att han är uppkopplad på Discord.
Det här är alltså den yngre mannen i familjen som inser att han har ett samtal igång på Discord. som är en slags kommunikationstjänst där man kan chatta och prata med varandra.
Tidigare under kvällen så pratade han med sin pappa och bror via Discord då.
Han chansar och trycker på en knapp. Det är mikrofonknappen. När han håller inne den så hör de andra i samtalet honom. Men han förstår att han inte kan prata direkt med dem. Så istället försöker han förmedla vad som händer i huset, utan att rånarna ska förstå att han försöker få fram hjälp. Han skriker, skjut oss inte, och jag vill inte dö. Och hoppas att de i andra änden ska förstå att det är allvar.
Och pappan eller brodern som också är uppkopplad på Discord men på en helt annan plats uppfattar att nu är det något allvarligt som händer.
De agerar mer eller mindre direkt.
Så pappan och brodern som sagt befinner sig någon annanstans inser att ja, men nu är det något som händer. De här utsätts för något väldigt allvarligt och bestämmer sig för att åka dit.
Innan de åker så beväpnar de sig var och en hemma hos sig. De är båda aktiva pistolskyttar och plockar på sig vapen, ammunition, magasin. Och pappan tar även med en skyddsväst. Sen kör de mot gården. Båda tänker att den andra ringt polisen, men det har inte skett. Det är dimmigt och de fastnar bakom ett par bilar som kör sakta.
Och vet ju inte riktigt vad det är de ska förbereda sig på, men de förbereder sig ju verkligen för det värsta då.
Några minuter senare är de på plats med laddade vapen. De kör först sakta förbi på gatan för att försöka se in genom fönstren. En bit bort stannar de bilen där pappan ställer sig och vaktar. De pratar snabbt om att larma polisen och pappan tar fram sin telefon. Brodern går samtidigt tillbaka mot huset och när han kommer fram hör han genom fönstret att det är en akut situation.
När de kommer fram till gården så förstår de väldigt snabbt att det är någonting som händer, för de kan höra hur en i en av de här villorna ropar på hjälp och hur en ber för sitt liv. Och då förstår de att ja, men de här, det är någonting väldigt allvarligt till andra personer som är här och som verkar ha frihetsberövat dem.
Sen går det snabbt. Brodern får syn på en av rånarna som håller vakt och konfronterar honom. Det blir kaos direkt. Vakten flyr in i huset och alla rånare flyr sen hals över huvud, samtidigt som skriken ekar över gården. Ljudet fångas också av övervakningskameran. Direkt när brodern skrämt rånarna på flykten, kommit in i huset och kollat läget, så tar den rånade brodern, som också är pistolskytt, fram sitt vapen ur sitt vapenskåp. De båda ger sig sen ut för att försöka stoppa rånarna. De får syn på en av dem, börjar komma ikapp honom, skriker stanna, men han fortsätter. I flykten tycks rånaren rikta sin arm bakåt, som om han tänker skjuta mot sina förföljare. Den äldre brodern drar då iväg ett varningsskott, som i nödvärn.
Och det är ju som sagt en ganska kaosartad situation, och mitt i allt det här så avlossas ett skott mot rånarna och en av rånarna träffas i axeln innan han flyr från platsen.
Något hundratal meter bort har Henrik och hans dotter hört en smäll, hört skrikande personer och sett hur tre svartklädda figurer sprungit åt olika håll. Men de får inte kläm på vad det är som pågår, utan tror att det är något vid pizzerian. Henrik bestämmer sig för att ge sig ut och försöka se om det är något mer han kanske kan bevittna. Att det kan vara farligt är inget han tänker på.
Har jag aldrig vunnit på lotto förut? Vad fan skulle hända nu, tänker man. Att det drabbar en. Både bra och dåligt. Men det var väl ingen tanke på att det skulle hända när man såg, men dottern frågade vad fan jag skulle ut och göra. Men
Henrik går ut och sätter sig i sin bil. När vi träffar honom ger vi oss ut igen på samma runda.
ska se här. Och då när du hör att det har smält här, då sätter du dig i bilen.
Ja.
Och så
rullar du iväg på ett snokvarv så att säga. Och lite nyfikenhet. Och man kanske kan hjälpa till med någonting.
Henrik rullar iväg från huset och kör mot det håll han sett de mörklädda personerna springa.
Här sprang de. Eller den ena då, han som sprang barfota. Upp här på cykelvägen.
Den som sprungit på vägen tycks vara barfota. Han verkar inte ha mer än en sko i alla fall. För spåren är från bara en fot. Från en blöt strumpa.
Ja, det såg jag sen när jag gick fram och tittade. Då var det ett fotavtryck på marken. Sen sprang väl han här rätt ut i skogen.
Personen som lämnat fotavtryck syns inte till. Henrik rullar vidare i samhället. Det verkar tomt på folk.
Här är lugnt. Hela vägen. Själva smällen var i 20:20, 23:30 någonting. Och det här kanske är 12. Det är dimmigt och mörkt. Det har ju regnat tidigare på kvällen. Så det är ju lite dimmigt. Det är fortfarande lite sensommar. Värme i alla fall. Men...
Henrik kör vidare och plötsligt får han syn på något.
Det är lugnt igenom Tobbo, men sen när vi kommer här över backen så står det igen här vid... strax före skylten där. På höger sida står jag och försöker lyfta. Men jag anar väl lite oro om det kanske har plockat upp honom.
En lyftare står plötsligt vid vägkanten där det bara är skog runt om. Det blir inte aktuellt att stanna till.
Och det var ingen jag kände igen. Han hade ju luvtröja eller ju luvjacka på sig och allting, så och ingen man hade chans att känna igen om det skulle vara någon. Sen vände jag här bara.
Henrik kör förbi liftaren och fortsätter en bit och vänder sedan bilen och kör tillbaka åt samma håll.
Då slår jag på hellyset här. Och ja, då står han en bit upp här i kanten. Och mörkklädd. Men han vill ju inte visa ansikte.
Ja, liftaren döljer sitt ansikte. Henrik tänker att det inte känns direkt naturligt att stå och lyfta där mitt ute i skogen.
Det är väl folk... Det är väl knappt någon som lyftar nu för tiden. Och sen... Jag hade det varit en helt vanlig dag. Eller inte hört det där före, då kanske man hade stannat och plockat upp honom. Så dum kan man ju vara ibland. Eller gammal och godtrogen.
Henrik fortsätter tillbaka in mot samhället. Efter ett tag blir han stoppad av en polis. Han får inte mycket information, bara beskedet att vägen är avstängd. Han vänder och kör åt andra hållet. Men samtidigt vill han dela med sig av det han sett.
Då ringer jag polisen och säger att jag har sett en sprunge. Troligtvis springer han barfota. Eller en sko i alla fall. Så att de kanske kan leta efter någon sko och hitta något spår. Och det gjorde de väl, tror jag. Och sen berättade jag även om liftaren som stod utanför där mot Örbyhus.
Några minuter senare är Henrik tillbaka hemma igen. Hela familjen är vaken. Alla sitter och tittar ut genom fönstren. Det dröjer inte länge förrän det börjar röra på sig igen utanför huset. Då är det ytterligare poliser på plats.
De går ju här med värmekameror och hundar. Och de stora grabbarna kommer ju. med full mundering. Så då börjar man väl ana att det inte är något vanligt fyllebråk.
Utan vad tänkte du att det kunde vara?
Jag hade inte en aning om vad det kunde vara egentligen, men någonting med skott var ju misstanken i alla fall. Att det small så där.
När polisen anländer till platsen är rånarna försvunna. Men de kommer snart få upp ett spår. För i närheten av brottsplatsen stöter de på en ung man som är ute och går. Mitt ute i ingenstans. Mitt i natten. De reagerar direkt på att han verkar ha tappat ena skon.
Och går lite konstigt så de förstår att det här är en person som är skadad. Och när de då stoppar honom och kontrollerar honom så upptäcker de att han har en skottskada i axeln.
Polisen lägger ihop ett och ett och misstänker direkt att han varit med under rånet. Det här ska alltså vara den person som sköts i flykten. Tidigt på söndagsmorgonen når nyheten medierna.
Polisen utreder ett grovt brott i Tobo utanför Tierp som skett under lördagsnatten där flera har förts till sjukhus. Polisen vill i nuläget inte gå ut med vad som har hänt, men strax före midnatt har man haft en större insats på platsen. En person har förts med ambulans till sjukhus och ytterligare två personer har åkt med polis till sjukhus, men ingen är allvarligt skadad.
Lite senare på söndagen får polisen in ett tips som kommer leda utredningen vidare.
Sen får de också ett samtal från en kvinna som har anmält sin bil som stulen. Och då visar det sig att kvinnans bil har använts av rånarna tidigare då när de körde till rånet där det här skulle ske.
Den här bilen har rånarna lämnat efter sig när de flydde från brottsplatsen i panik. På söndagen har kvinnan märkt att bilen är borta och då anmält den stulen.
Och hon tror att det är hennes pojkvän som har lånat bilen och att den sen har blivit stulen av någon. Men egentligen så är det pojkvännen som är ena rånaren. Och eftersom att de inte lyckas få med sig bilen på vägen från rånet så tror hon alltså att den är stulen.
Det här blir ett rejält genombrott i utredningen.
Och tack vare det så kan polisen sen pussla ihop och hitta några av de andra misstänkta också för att ja, men de inser att allt det här verkar ju hänga ihop på något sätt.
Även gripandena blir en nyhet.
Tre män är anhållna misstänkta för grovt rån efter händelsen i Tobo i Tierps kommun natten till söndagen. De misstänkta männen ska vara i 20-årsåldern och hemmahörande i Stockholmsområdet.
Sen fortsätter utredningen. Och ganska tidigt står det klart att rånarna verkar ha blivit tipsade om familjens tillgångar. Det finns flera saker som tyder på det.
Till exempel så har en av rånarna råkat försäga sig under rånet och frågar en av kvinnorna i ena villan om det är hon som är insider.
Polisens hypotes blir alltså att någon har gett rånarna det här tipset. Och att det är det som har lett till att de satte den här planen i verket.
För i övrigt är ju det här en familj som ja men, har ganska låg profil. De har ingenting med kriminella att göra på det sättet. Men för att ena rånaren har försagt sig då så kan de också lättare hitta vem det är och börja förstå att okej, någon har hängt ut oss på något sätt.
Vem insidern är lyckas polisen aldrig reda ut. Inte heller vem som gett rånarna i uppdrag att utföra rånet. Men allt tyder på att det finns en beställare.
Medan det här rånet pågår så pratar också rånarna med någon på telefon eller några på telefon. Så det är ganska tydligt att de också har någon slags uppdragsgivare som ja, men ger dem instruktioner om vad de ska göra och vart de här pengarna sen ska föras över då.
Men vem det här är lyckas polisen alltså aldrig reda ut.
Det vet man faktiskt inte. Polisen har inte lyckats sätta dit dem. De har hittat fyra av de fem rånarna. Den femte rånaren har faktiskt inte heller åkt fast. Man tror att han befinner sig utomlands just nu. Men fyra av de här personerna har åkt fast. Och sen ytterligare tre personer som också åkte fast för olika typer av medhjälp. Till exempel har de tagit emot pengar, de här kryptovalutan. Och de misstänks också ha hjälpt till att tvätta vissa av de här pengarna då. Så det är flera personer som man märker har varit inblandade i det här och fått olika typer av uppdrag. Men vem det är som ligger bakom allt i grunden, det vet faktiskt inte polisen.
Under utredningen hörs även brottsoffren, som berättar om skräcknatten i huset. David Lindgren, som är advokat, representerar en av de som blev utsatta, den äldre brodern, som vi här kallar Johan. Han berättar att hans klient upplevt en mycket stark dödsångest. Att det inte bara varit det kraftiga fysiska våldet med sparkar och slag som varit skrämmande, utan främst skenavrättningarna som skedde med sambons glockpistol, som en av förövarna tagit från deras vapenskåp.
Den här finns det ju ammunition, och han mantlar den här glocken då och håller den mot huvudet på honom och säger att han ska döda honom och avfyrar då den här glocken. Men det klickar då, och vi vet ju fortfarande inte idag om det klickade på grund av att ammunitionen inte fungerade eller för att han hade tagit ur ammunitionen eller så vidare.
Ska förövarna statuera ett exempel och skrämma de andra offren? Eller vad är syftet? Ovissheten om vapnet är laddat eller inte är en del av skräcken. En annan del gäller själva hanteringen av pistolen, då förövaren inte verkar ha någon vapenvana och att en annan i sällskapet verkar vara påtänd. Skenavrättningarna sker när rånarna tvingar till sig drygt 2 miljoner och kräver ytterligare 1 miljon av Johan. Pengar som inte finns.
Men rånarna, de tror ju att det finns mer. Och Johan, han är ju helt förtvivlad. Han försöker liksom hitta någon möjlighet att ge någon form av snabblån eller något liknande. Men det är helt omöjligt eftersom han är student. Han kan inte få ut några pengar. Och rånarna, de vill ha 1 miljon till utöver vad de har fått. Och det finns liksom inte. De pengarna finns inte.
När förövarna börjar skenavrätta Johan med glockpistolen och säger att nu dör du, då tänker han att även om de inte medvetet skjuter honom så kan ett skott gå av ändå.
Han misstänker då att det fanns en stor risk för en bådaskjutning i och med att en person då som inte är van att hantera vapen, även om man avser att göra en skenavrättning, kanske av misstag då inte ser eller förstår om det finns ammunition i vapnet.
Förloppet blir så utdraget och eskalerar så mycket att Johan till slut ser framför sig hur det ska sluta.
Han var ju övertygad om att han inte skulle överleva.
Rånet utreds i flera månader. 4 av 5 rånare grips. Trots att flera frågor lämnas obesvarade, som till exempel vem som beställt rånet och vem som tipsat rånarna, så blir utredningen till slut klar. Den 10 mars väcks åtal.
4 män har nu åtalats för det grova rånet som skedde hos en familj i Tobo sent en kväll i september förra året. Familjen ska ha bundits fast med buntband, misshandlats och hotats av rånarna som haft både yxa och kniv med sig. Och bland annat ska männen också ha utfört skenavrättningar under rånet.
Någon vecka senare börjar rättegången i Uppsala tingsrätt. Där sitter nu de åtalade med sina respektive advokater. Vid rättegången börjar åklagarsidan med att presentera den omfattande bevisningen. Bland annat filmerna från övervakningskamerorna vid husen där förövarna syns anlända och sen under rånets gång rör sig mellan Johans och hans mammas hus. Offren syns i en del sekvenser och i andra delar hörs förövarna prata. Det finns även bilder på några av rånarna när de tagit av sig maskeringen. På filmerna syns också hur Johans bror till slut anländer och ingriper. De åtalade har praktiskt taget varit tysta genom utredningen, med undantag för det återkommande standardsvaret som de svängt sig med. Ingen kommentar. När förhören nu inleds med en av dem, en 23-åring, verkar han ha tänkt om.
Jag tänkte höra, hur vill du göra? Vill du börja med att lämna en fri berättelse eller känner du att du hellre vill ha frågor direkt?
Ja, jag tar en berättelse.
Vad sa du?
Jag tar en berättelse.
Ja, varsågod.
Han, som tidigare inte velat säga någonting i utredningen, säger nu, som han alltså uttrycker det, att han tar berättelsen. Och den inleds med att han inte kommer att prata om andra. Han ger en förklaring.
Jag kommer inte prata om andra, för det finns en verklighet där ute. men jag står bakom det jag har gjort och jag tar fullt ansvar för det. Jag vill be om ursäkt till det ni fick gå igenom. Det var inte min plan att det blev som det blev. Min plan var att det inte skulle ske någon våld alls.
Den 23-årige mannen berättar sedan om bakgrunden. Att han samma kväll som rånet skedde träffade en vän och då fick ett erbjudande.
Som berättar för mig att det finns ett jobb. Man ska råna en snubbe på bitcoins. 1 miljon. Och att det finns rånare redo. Och att det finns ett tipsare. En insider. Kvinnlig insider. Och det enda som saknades var att någon som ska hålla vakt. Jag gick med på det. För jag behövde pengar.
Det lät som ett enkelt uppdrag.
Och jag tänkte att det finns en insider. Och saker kommer gå smidigt. Ingen kommer skadas.
Eftersom alla rånare varit maskerade har utredningen handlat ganska mycket om vem som är vem. Och 23-åringen säger nu att det är han som är nummer 2 som tränger in i bostaden. Det är också han som bär det pistolliknande föremålet på sig. En attrapp.
Jag har på mig attrappen. Men sen när jag går in gav jag ifrån mig den. Jag ser som ligger nere, larmet kört. Jag kollar om allt var bra med henne. Hon stängde av larmet. Sen gick vi vidare till rum. Jag satte ner henne på stolen, tejpade henne och använde buntband.
Kryptovalutan som de är ute efter är åtkomliga genom en sorts elektroniska plånböcker. Och de finns i det andra huset intill, där Johans mamma bor, får rånarna höra. Han tar sig dit.
Sen sa han att för att komma in i plånböckerna behövs för det är hon som har inloggningsuppgifterna. Sen gick jag över till andra huset för att hämta. Sen, jag trodde det var telefon eller data som saknades för att komma in i plånböckerna. Jag tror jag gick över för att hämta det också. Sen började pengaröverföringen då.
I den snabbspolade versionen han lämnar nämns inget om de skrämmande hoten eller den utdragna misshandeln med slag, sparkar och skenavrättningar riktade mot en person som varit bunden med tejp.
När pengarna var överförda gick till andra huset. Efter en kort stund kom bror och avbröt rånet. Det var då jag hoppade ut från fönstret. Jag höll mig undan i skogen flera timmar. När kusten var klar tog jag tåget till Uppsala. Från Uppsala taxi till Stockholm. Tack.
Tack.
Åklagarna vill veta mer om förberedelserna. Vem som är hjärnan bakom rånet. Uppdragsgivarna som sagt att det kunde ge 1 miljon i bitcoin.
När fick du veta det?
Samma kväll.
Samma kväll. Pratade vi den 27 då?
Ja.
Ja. När fick du veta det då?
Kvällen.
När då?
7. Ja, 7-8.
7-8?
Ja.
Och vem var det som berättade det här för dig?
En vän.
Okej.
Okay. Åklagaren vill också veta vad 23-åringen hade tänkt sig att hans roll skulle vara vid rånet.
Vad skulle du göra då?
Hålla vakt.
Hålla vakt? Okej. Okay. Och hur skulle det gå till då?
Ja, hålla koll på någon så personen inte ringer till polisen.
Och fick du veta något mer då? Skulle du göra det här ensam eller hur skulle det här gå till?
Nej, skulle jag med andra.
Han understryker att våld inte ingår i brottsplanerna när de kommer till platsen. Vilket åklagaren har svårt att få ihop med tanke på vad de har med sig.
Det framgår ju tydligt och du också själv berättat delvis om att ni har ju mer vapen i form av yxa, knivar, pistolattrapp till platsen. Kan du förklara det?
Förklara vad då?
Det har framgått att ni har mer knivar, yxa, pistolattrapp till brottsplatsen.
Jag såg inga knivar eller yxa. Jag såg bara attrappen.
Du såg bara attrappen?
Ja.
Kommer det sig?
Jag höll i den innan jag går in i bostaden.
Förlåt, vad sa du?
Jag hade ju vapnet innan jag går in i huset.
Ja. Vad hade du fått den från då?
Jag hade med mig den.
Du hade med den?
Varifrån han fått den vill han inte säga. När han fick den minns han inte. Den skulle bara användas till att skrämmas med. Åklagaren borrar vidare för att få svar på vem som ligger bakom.
Och vad känner du till om, hur får ni kännedom om att de här målsägandena innehar kryptovaluta?
Av en tipsare.
Okej. Och vem är den tipsaren då?
Kvinnlig tipsare, jag vet inte om det.
Och han vidhåller att det inte var planerat att utöva något våld. Han har själv inte varit våldsam, säger han. Han tejpade offrets sambo däremot. Det medger han.
Hon beskriver ju också att du tejpar och binder henne då samtidigt som en annan gärningsman håller en pistol mot huvudet och hotar honom för att han ska överföra den här krypton. Vill du kommentera det?
Nej.
Nej. Är det din uppfattning också att det var så?
Jag vet, jag höll på att tejpa henne.
Förlåt?
Jag höll på att tejpa henne, jag har inte koll på vad som hände bakom mig.
Nej. Det beskrivs ju att du är i det här rummet där det utövas ganska grovt våld mot är du närvarande i det här rummet också?
Ja.
Ja. Så du har sett det här våldet mot?
Ja.
Har du också deltagit i våldet mot?
Nej.
Det har du inte gjort?
Nej.
Okej.
Okay. Offren har berättat hur just nummer 2 höll i den telefon där de som gav order om vad som skulle göras hördes.
Stämmer det?
Stämmer inte.
Det stämmer inte?
Nej, jag hade ingen aning om att folk skulle styra via telefonen eller något sånt. Jag hade ingen aning om det.
Du känner inte till det?
Nej.
Han och en till ska också ha turats om att hålla i vapnet, enligt Johan.
Vad säger du om det?
Vad ska jag säga?
Vill du kommentera det?
Om vad?
Om att uppgivet att ni turas om och hålla i vapnet.
Nej.
Nej.
Det var soppa alltihopa.
Det är bara?
Det var bara soppa alltihopa. Så det var bara spontana grejer som hände.
Ja, vad var det då?
Våldet och skenavrättningen och allt det där.
Mm.
Och jag visste att man skulle bara ta 1 miljon. Det visste inte ta något mer. Eller andra värdesaker.
När en annan av rånarna ska höras, en 20-åring, han som blir skjuten, blir det liknande svar. Att han bara skulle vara med som vakt. Att det skulle ske ett inbrott. Han har också tidigare varit tyst i utredningen och nu ger han en förklaring.
Jag vill inte prata om någon annan helt enkelt där och då. Och även att från första början så har jag inte blivit behandlad med respekt från polisens håll. Då vill jag berätta om att jag har blivit skjuten och jag har inte blivit tagen direkt på allvar så som man kanske borde ha gjort. Så jag känner väl att jag inte behövde yttra mig om något för att jag inte fått den respekten från polisens håll.
Och vad är skillnaden nu då som gör att du vill berätta här inför rätten?
Här inför rätten så är det viktigare att kanske prata om vad jag har känt och vad jag har gjort.
Han medger att han varit med och bland annat satt buntband på offret Johans mamma. Men hävdar att det var de andra som var de drivande och aktiva. Frågorna kommer sen till upplösningen, där rånet fick ett abrupt och oväntat slut. När någon plötsligt kommer in i huset.
Det var då när en person med en pistol med ett lasersikte kom in. Väldigt aggressiv, med hotande ord. Det då jag liksom la mig på marken. Jag trodde att det var polisen. Så jag gav mig.
Men kort senare gör han en rush och flyr ut från huset.
Jag blir jagad. Jag blir jagad utav en till två personer. Skriker åt mig liksom att jag ska stanna. Och jag bara springer. Jag vill bort därifrån. Och så blir jag skjuten. Jag blir träffad av min axel. Vänster axel.
Men han märker inte direkt att han är träffad utan fortsätter fly och ramlar i ett vattendrag.
Efter att jag hade liksom sprungit bort från platsen och sen blivit skjuten så har jag ramlat in i det här vattendraget. Och sen bara kollat snabbt på liksom det hållet som jag blev beskjuten. Och då ser jag ett hål, men jag kände liksom inte någon smärta eller så just i stunden.
Mycket längre än så kommer inte åklagarna. Vem som varit de drivande, vem som är tipsare eller instruktörer förblir okänt. Förhören med de andra två blir inte heller särskilt klargörande. Rättegången avslutas. Några veckor senare kommer domen.
Nu döms 4 män till 6 års fängelse vardera för det grova rånet i Tobo i september förra året. Männen bröt sig in i en bostad och band fast familjen med buntband. Familjen misshandlades och hotades av rånarna som haft både yxa och kniv med sig.
Ja, de 4 rånarna döms samtliga till 6 års fängelse. Uppsala tingsrätt skriver i domen att rånet tycks ha föregåtts av någon typ av tips från en okänd person som kände till att familjen hade stora tillgångar i kryptovaluta. Att rånargruppen verkar ha satt samman just för det här tillfället och att de getts löpande instruktioner i mobilen under tiden som rånet pågick. Dessutom döms ytterligare 3 personer för penningtvättsbrott för att ha tagit emot kryptovaluta och fört den vidare. Johan och hans advokat David Lindgren anser att brottet var så grovt att straffen för rånarna kunde ha varit något högre. Ursäkten som en av rånarna ville framföra har Johan funderat över, berättar advokaten.
Framfört någon form av ursäkt och liksom tar sitt ansvar för det. Det kan vara mycket för han sitt arbete att försöka återanpassa sig till samhället för framtiden. Men från Johans sida så har han svårt att se att det här skulle varit allvarligt menat.
Nu, 7 månader senare, plågas Johan och hans sambo fortfarande av sviterna av det som hände.
De är ju fortfarande traumatiserade och lider båda två posttraumatisk stresssyndrom. De har inte kunnat arbeta, de sover dåligt och upplever en ständig oro och stress. Och den rättsliga processen är ju inte heller klar. Det här kommer ju med mycket sannolikt prövas i hovrätten. Och en gärningsmän, man är fortfarande då på fri fot. Så att det här är ju fortfarande ett öppet sår i deras medvetande.
Samtidigt har den kanske viktigaste frågan i sammanhanget inte kunnat få något svar. Vem det var som tipsade och gav upphov till det grova rånet.
Ja, det är ju en omständighet som har medfört att Johan har tappat tilliten till sin omgivning. Och han har fått sitt liv begränsat från ett socialt perspektiv. Han vet ju inte vem man kan lita på längre i sin omgivning. Och det bidrar ju givetvis till svårigheten att försöka återgå till ett normalt liv igen.
Sju månader efter kryptorånet är det inte bara de närmast involverade och deras familjer som blivit påverkade. Av de cirka 600 andra invånarna i Tobo berättar Henrik, som vi hörde tidigare, om en krypande otrygghet i samhället även om det bär lite emot att använda just det ordet.
Otrygghet är väl lite överdrift kanske, men liten smolk i lugna bägaren annars har det ju blivit. Sen tar det en stund att bygga upp lite trygghet igen.
Henrik beskriver hur han och hans familj konkret blivit påverkad.
Förut kunde man ju, eller man glömde ibland nyckeln i bilen utanför. Men det gör man inte nu för tiden. Och sover med olåst dörr och grejer. Men nu låser man ju, även fast man är hemma. Och det är ju tråkig utveckling.
Han berättar hur han känner med den drabbade familjen.
Det blir jäkligt svårt för dem också. Som har ju utsatts för en hel del. Så där är, ja, jag är inte avundsjuk på ett spår. De kommer att ha och tänka. Och där har ju trygghet försvunnit på riktigt så att säga. Jag hejar på dem ett par gånger. De är ute och gått i alla fall. Men så, ja. Nej, det går inte att förstå deras situation.
Parallellt med obehagskänslorna av det hemska som hänt så kommer det också en kvarstående ilska.
Folk som inte kan bete sig riktigt, det blir man ju riktigt. Ja. Jag ska inte säga allt, men man blir ju upprörd på folk som inte kan bete sig.
Medan vi suttit och pratat kommer Henriks son och sonens flickvän hem. De småpratar medan vi går ut i hallen för att säga hej då. Henrik visar upp vad han själv har stående innanför ytterdörren.
Ja, den gamla batong. Den kan vara bra att ha nu för tiden. Man får oväntat besök kanske. Om man ska bjuda på kaffe eller batong.
Du har lyssnat på Utpressningsrånet, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från P4 Uppland. Producent var Marcus Ulfsand. Reporter Mariella Quintana Melin. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.